Hälsar vi välkomna till Offsides podcast med mig Johan Orenius och Anders Bengtsson, Key Account Manager, Offside Enterprises.
Var han denna titel?
Nej, jag skulle bara kolla hur du reagerade på det. En titel om du inte riktigt vet vad du ska göra med.
Nej, absolut inte. Har du famlat i mörkret kan man säga.
Ja, du hade något här du omedelbart vill få ur dig.
Ja, en rättfärdig rättelse. Det var ju så att förra veckan så återberättade jag om mina upplevelser när jag satt på Rydalen och såg utsikten ta emot Oskarshamn. Det var ju så att jag var där i egenskap av ansvarig för de bollkallarna. Det var min sons lag. Och det är många som har tagit av sig och uppskattat denna lilla berättelse. Men det har också kommit till min kännedom att jag hade ett eller två faktafel. Och jag är inte stoltare än att jag kan erkänna att jag hade fel. Den ena saken var att jag tror att jag nämnde att det stod 2-0 i paus. Det gjorde det inte. Det stod tydligen 0-0 i paus.
Det var ju rätt flagrant.
Ja, det får man säga. Alltså. Så det var ju slarvigt av mig. Jag vet inte varför jag sa så. Men ännu mer flagrant kanske det var när jag sa att vid den här händelsen som gör väl att blåsa upp till en ny nivå av hetseri på Rydalen var när jag då återberättade att en frispark som skulle ha gått genom muren eller inte genom muren som då Oskarshamn gjorde mål på var på Bosko och blev tokig. Och så var det då så att jag sa att han bytte ut en kille som
mopsade sig
mot Bosko. Och på då Bosko sa käften. Det var ju kalabaliket där för det var cooling break och alla spelare stod där, de skällde på varandra. Tydligen så var det inte den spelaren som blev utbytt. Och det kanske på något sätt underströk att Bosko straffade någon för att han käftade emot. Men så var det inte. Så att jag ber om ursäkt för denna felaktighet. Mm. Det var inte bra.
Nej.
Nej. Men i övrigt så tror jag att jag prickade ganska väl känslan. Hur ja. Det var extremt hetsigt.
Som ett kammarspel tyckte någon lyssnare att det lät så.
Ja, just det. Sen kan jag bara för den nyfikna då berätta att Utsikten spelade igår. De har ju spelat två matcher sedan denna hetsiga match.
Jag såg att de åkte först och besegrade Jonas Terns Värnamo. Mm. Som väl före dess hade gått rent, tror jag.
Just det.
Det var ju fjäder i hatten. Mm. Och så vann de igen nu.
Som vann de igår då mot Karlskrona. Jonas Lantos lag. Han var nog inte med igår om jag har kollat rätt. Så han spelade inte igår. Men det var en 4-0 seger för Utsikten. Vilket innebär att de ligger i tvåa nu då i division 1 södra. Med bara någon poäng upp till första platsen. Så att man får säga ändå, trots att jag då antydde att det var väldigt svag lagmoral i detta gäng, så har de ändå vunnit två raka matcher nu och ligger bra till i denna serie.
Kan man fortfarande, om man vill ta del av tabellen, gå in och göra det på fogis.se?
Jag vet att du vill prata om detta fogis.se. Det är många som inte är inne på fogis.se, så du får nog berätta först och främst vad det är för någonting.
Fogis står för den mycket sexiga förkortningen fotbollens gemensamma informationssystem.
Mm.
Och det är då, ska man säga, att det har varit en undersajt till svenskfotboll.se för just information om serier och annat. Och när svenska landslagen är på landslagssamlingar så läggs ibland träningsschema, hur de tränar och så, ut på Fogis.
Mm. Det var ändå back in the day, så de har inte gjort på sistone.
Gör de inte det?
Nej, jag tror inte det.
Det har hänt att jag har gått till Ester Kristiansson som jobbar på kommunikationsavdelningen för landslaget.
Fina Ester,
ja,
det får man säga. En pärla.
Ja, hon är en pärla på alla sätt och skicklig. Mm. Men det har hänt att jag ibland, fast jag vetat, har frågat vart man hittar infon bara för att höra henne säga Fogis.
Det är lite snuttefilt för dig.
Jag vet inte, det låter ju som någon av Claes Ingessons gamla kompisar från Ödeshög, lite Fogis, en slapp jävel.
Ja, ja.
Jag skulle pumpa bollarna, fan Fogis, du skulle ju ha pumpat dem.
Ja. Men detta finns inte längre.
Det ska tydligen gå i graven då, och det ska sägas på en ganska rörig sajt som förbundet har haft, har det varit lite som att andas frisk luft när man har klickat sig vidare till Fogis, där man då har hittat telefonnummer och annat också till folk som jobbar på förbundet. Alltid känns skönt att gå in där, men nu ska den få något annat hem. Och jag har inte sett någon skriva några runor om fogis.se och vad den har betytt. Så jag tänkte jag tog på mig det lite här nu, bara för att tacka Fogis.
Ja, det är många ideella ledare ute i Sverige som också har ett förhållande till Fogis.
Ja, du borde väl gå in på Fogis?
Ja, det har varit lite så. Jag har inte varit ansvarig för den biten, lyckligtvis. Men det är ju ofta där man kan få registrerat då hur många killar eller tjejer man har haft på sin träning för att man då ska få bidrag och den typen av grejer.
Tror du det kommer vara någon alltså, slutfest på Fogis? Ja. Bartömning på Fogis?
Ja, det känns ändå som att Lasse Lager stänger en sån fest. Han har varit svar för Fogis, tror jag.
Ja, Fogis. Ja, detta om Fogis då. Jag ville bara ta orden i min mun mest. Fotbollens gemensamma informationssystem.
Ja. Vi är glada att vi har sponsorer till podden denna vecka. Och en av två är Hattrick. Hattrick.org. Och Hattrick är ett spel där man bygger upp sin egen fotbollsklubb från grunden och sedan försöker göra en åshöjdenresa från botten mot toppen. Alla spelare är fiktiva så du kan verkligen sätta din egen prägel på ditt lag. Du måste inte läggas massa av tid på Hattrick varje dag. Har du bara rätt strategi så kommer ditt lag att bli bättre och du kommer att ha kul i många år framöver. Hattrick har funnits i över 20 år och var faktiskt en av Offsides första annonsörer redan 2001. Eftersom vi vet att många av Hattricks svenska användare gillar Offside så tyckte Hattrick att det var dags att bjuda in de lyssnare som ännu inte testat Hattrick. Det är alltid gratis att spela så har ni inget att förlora. Regga dig på hattrick.org på webben eller via den fina appen som finns för Android och iOS.
Vi är även sponsrade av snigelshoppen.se som vi gör det här avsnittet i samarbete med. För i en bransch som till stor del präglas av husmoderstips och allmänna tips och tricks så sätter snigelshoppen stolthet i att bara erbjuda produkter som har en bevisad effekt på mördarsniglar. Där hittar man alla produkter som man kan tänkas behöva för detta, till exempel medel som man strör ut på sin gräsmatta och koppartejp för att skydda krukor och pallkragar och allt till ett bra pris. Då är man intresserad av detta, går man alltså in på snigelshoppen.se. Ja, Anders, vi har ju varit inne på några gånger under åren om politikers förtjusning att använda idrottsspråk och idrottsliknelser. Alltid som mest aktuellt i valrörelser. Jag minns när Stefan Löfven gick upp mot Reinfeldt här. Och han försökte säga till Reinfeldt att i handboll Reinfeldt så finns något som heter passivt spel. Då måste man släppa bollen. Och Reinfeldt, du har ju inte ens ett lag, Stefan Löfven. Du vet ju inte ens vilka spelare du ska ha. Det känner du till.
Ja, absolut.
Ja. Jag såg då en fotbollsliknelse från filmens värld häromveckan. Som jag ville kolla med dig och se hur väl du tycker den lirar. Det handlar om Ruben Östlunds kommande film. Mm. Som jag tror heter Triangle of Sadness.
Just det.
Som fick avbrytas här under epidemin. Inspelningarna. Men nu kom det då ett pressmeddelande förra veckan. Som handlade om att de återupptar inspelningar.
Back on track.
Back on track, ja. Mm. Och där finns det i ensemblen allt från Woody Harrelson till Henrik Dorsin. Och då stod det så här då i pressmeddelandet. Ett citat från Ruben om att han är glad att komma igång igen. Så säger han så här. Jag är väldigt glad att vi återupptagit inspelningarna. Vi visste inte om Woody Harrelson skulle kunna komma till Sverige i tid. Och så kommer det nu då. När jag satte ihop mitt team så hade jag Real Madrid som förlaga. För precis som spelarna Real Madrid ska alla skådespelare vara helt perfekta för sina roller.
Vill du ha min reaktion eller?
Ja. Du kan få, jag blev väldigt fnittrig av den.
Ja.
Och varför
jag,
tror du jag blev det?
Jag står på olika benar, tror jag.
Ja.
Å ena sidan så fattar jag vad Ruben Östlund gör här. Han försöker, han väljer ett lag som Real Madrid som han förstår gissningsvis är väldigt tydligt för den breda skaran av de som ska ta till sig det här lilla citatet då. Med Real Madrid. För många så är ju Real Madrid kanske symboliserar liksom det mäktigaste som finns i fotbollsvärlden. Giganten med de stora stjärnorna.
Galacticos.
Ja, så det är ju väldigt tydligt av honom. Men samtidigt så är det väl så att Hasse Eklund i Falkenberg, han har väl samma förutsättningar eller samma ambition.
Han vill också ha spelare perfekta för sina roller.
Ja, ja. Så hade jag menar Ruben...
Vet det hade ju varit mycket mer uppfriskande. Ja. Har jag tagit Falkenbergs
ja,
FF nej, som förlag.
Jag hade ju appellerat mer till den svenska förenings-Sverige. Men samtidigt så är kanske det också säger då någonting om Ruben att han lever i någon typ av villfarelse att Real Madrid fortfarande är det mäktigaste och största ute i fotbollsvärlden.
Det är klart att Real Madrid är fortfarande ett av världens bättre lag. Ja, de har väl fortfarande Barcelona bakom sig efter helgens matcher och är ett av världens bästa lag. Mm. Men man skulle såklart lika gärna kunna säga så här om Bayern München eller Liverpool eller Paris Saint-Germain. Men jag tyckte det var intressant. Undrade, jag var nästan sugen, för det står ju så där för mer information, då står det ju inte Rubens nummer. Det står ju någon presskontakt. Men att, så här, att jag i fredags när jag såg det här, hej! Jag råkade se det här, jag blev naturligtvis nyfiken. Hur har Ruben tänkt här? Kan han utveckla? För det jag tänkte då var att han är inte superinsnöad på fotboll.
Nej.
Och vi fotbollsmänniskor har ju tendens att ha ganska ömma tår när folk kommer in på vårt område. Mm. Och då är vi känsliga om någon svänger sig med fel lingo eller så. Och det har ju funnits många stjärnlag så att säga efter Real Madrid. Ska vi säga att det här är tidigt 2000-tal när de verkligen varvar upp och när det blir det här Galacticos just där man ska ta crème de la crème. Men jag menar, det ser vi ju ganska många lag sedan dess, va? Med folk som har stora plånböcker och kan ta nästan vad de vill. Mm. Men tror du att han fortfarande, det här satte sig så djupt?
Jag tror att han inne i Beckham-tiden, när Beckham gick till Madrid, att det liksom symboliserade någonting.
Att det fortfarande är symbolen för liksom gräddan, stora stjärnor och kanske stora egon som tillsammans ska få det att funka. Och så har han då Woody Harrelson och Henrik Dorsin. Jag vet inte vem. Woody Harrelson är kanske Zidane här då.
Ja, men var det inte så? Var det Perez?
Presidenten?
Ja, under Galacticos.
Ja, kan det ha varit någon innan där också? Nu blir jag osäker.
Ja, men kanske. Vi säger att det var Perez. För sakens skull. Men var det inte så att han ville ha, å ena sidan, Galacticos. Å andra sidan ville ha lite hem... Bryggt.
Han sa väl, alltså han ville ha Zidane i Pavones, va? För det skulle då vara, kombinera ja, det bästa utifrån med våra lokala.
Ja, men då är det Dossin då som är Pavone. och så är det då Zidane, är ju då Woody Harrelson.
Ja, och så tänkte, för han är ju känd då, Ruben Östlund, för att vara väldigt bra på PR.
Mm.
Det är väl hans taktik, så som jag har fattat det, att där många andra vill vara ganska hemliga med vad som komma skall, så har han nästan haft som plan att berätta väldigt mycket om hur filmerna ska bli. De ja, som han håller på och gör.
Ja, det har väl också varit så rent privat. Om han sitter på någon krog med kompisar så berättar han om olika scener. Bara för att se lite grann hur hans kompisar och de som sitter runt bordet reagerar.
Mm.
Skrattar dem och
det är så du nickar. Brukar göra med dina stycken i reportagen. Lyssna nu alla.
Jag tänkte börja så här.
Han kliver in på baren. Lyssnar ni? Oskönt.
Ja, oskönt. Ja. Ja, man måste ha en viss typ av självförtroende om man är så.
Ja.
Men att han då utifrån det, hur de reagerar, där, känner han har någonting. Detta känns bra. Detta kan jag jobba vidare på.
Ja, men det kan man ju
sitter
fatta.
De och liksom gäspar och känner fan, detta är inte bra. Att han liksom använder sina vänner som ett filter. Så.
Och det är inget konstigt. Men han gör det ju även publik då, gärna intervjuer. Till den här filmen har det ju varit... Till exempel han har pratat om att han ska spela in en, om det är världens största eller om det ska bli världens bästa kräkscen. Jag tror det är på något skepp då, där folk drabbas av sjösjuka gissar jag. Och det ska vara något utöver det vanliga. Och ännu mer bättre exempel var ju filmen Turist då. Där ju det stora betet inför var den här lavinscenen då. Världens största lavinscen. Att han jobbar nästan med att spoila. Alltså omvänt då, att man inte ska berätta vad som händer. Så vill han skapa intresse genom att berätta att det här kommer hända. Och därför tänker jag att han är ganska bra på PR, och har han då valt den här lite daterade liknelsen med Real Madrid, så tänker jag att han kanske är smartare än vad jag tror.
Mm.
Och han tänker det här, för jag såg även det här pressmeddelandet citerat på engelska.
Ja, det var så.
Och där skulle det varit ännu märkligare då att så här...
Nu faller bitarna på plats.
I have looked a lot at Falkenbergs FF.
Ja, det är inte slaget ut.
Nej, men att det kanske, han tänker att ja, det kommer finnas 10% fotbollsnördar här som tycker att den här liknelsen skaver och är lite lökig.
Mm.
Men de som är halvt intresserade av fotboll, eller kanske nästan inte alls, de har ändå snappat upp. Och i deras bild är stjärnlaget nummer ett, det är Real Madrid.
Mm.
Så det är vad jag ska säga här. Mm. Kan han vara så smart?
Ja. Nej. Jag tror att det är tillfället. Jag tror att vi gör en efterkonstruktion här.
Ja, du tror bara att det, för då är den ju inte helt lyckad, får man säga så.
Ja. Samtidigt, det är inte lätt om man nu vill dra med den här liknelsen att man ska...
Ja, men det är ju som du säger, varje allsvensk till... tränare vill ju ha spelare som är perfekta för sina roller.
Ja,
det vill
ja.
Väl varje regissör med. Ja. Vad är det konstiga här egentligen?
Ja, det är sant. Ja, det är märkligt.
Ja.
Då ska jag passa sig, tror jag.
Ska vi bara nöja oss där?
Ja, jag tror det.
Ja. Falkenberg som vi fick en poäng då, men kunde ha blivit 3 borta mot AIK. Jag
ja,
såg
det.
Ganska mycket av de 2 senaste omgångarna av herrallsvenskan.
Mm.
Och jag måste säga att jag lider lite med alla som har som jobb att efter varje omgång slå fast och tycka saker. Vilka som kommer att gå bra, vilka som kommer att gå dåligt, vad det finns för trender. För oj, 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 vad ojämnt och svängigt det är. Och ska jag vara elak så har det varit efter en lite trevlig start. 2 omgångar av generellt sett rätt låg kvalitet tycker jag. Det är trist att sitta och prata om. Men det kanske är lite tacksamt för en del av de här alla tonåringarna som har fått mycket rubriker. Det har ju varit fler än vanligt. Många har kommit in och gjort det bra. Dels att det inte är någon publik, men jag tycker mig se att det har självklart funnits bra prestationer. Och Norrköping har ju stått för flera stycken. Och man kan nämna Sirius och Varberg och så. Men det är få matcher där man har känt att här är två lag som utmanar varandra i 90 minuter i en riktigt bra allsvensk fotbollsmatch, tycker jag. Och jag tänker att det måste vara jobbigt att vara den som i en podd eller i en krönika slå fast saker. För tre dagar senare är det något annat som gäller.
Ja, det är ju inte ens en handfull lag som man kan slå fast att de liksom har tydliga trender. Det är ju HIF, Helsingborg, kan man ju slå fast. Det är ju enkelt att skriva om dem nu att det är kris. Och det kan man ju cementera på olika sätt. Och Norrköping i andra änden då. Fan, jävla bra start av dem. Och så Varberg kan man säga. Mycket bra start av en nykomling.
Men AIK är ganska bra exempel. Där
ja,
det har varit verkligen
man vet ju inte.
De här ungdomarna de tar för sig. De klarar Örebro i första. Överkör av Norrköping. Tror vi verkligen på det här man-man? Orkar inte 90 minuter. Bayern, vi tar dem i derbyt. Kul. Blåvitt förlorar. Falkenberg 1-1. Mm. Det är liksom bara omgång till omgång.
Ja,
vad man ska tycka.
Nej, det börjar väl. Man kan säga att Elfsborg är rätt svårslagna till exempel. De vann här mot Malmö FF nu då i helgen också. Där kanske man kan börja se lite tendens och så, men det är ju för tidigt fortfarande. Och utifrån vad du säger, vilket jag håller med om helt och hållet, jag tycker att det har varit sämre fotboll.
Och det finns väl förklaringar
man är van vid. Ja, absolut. Mm. Så det får man ju ha den asterixen där när man pratar om kvaliteten på allsvenskan.
Ja, såg du mycket allsvenskt i helgen som var?
Lite som det har varit de senaste veckorna. Några minuter här, några minuter där. Sen en liten paus, sen några minuter till här och sen några minuter till där. Men inte mycket mer än så.
Nej.
Jag får små skärvor.
Men hur ser du, för alltså det här är ju ändå den stora tv-säsongen då, än så länge, när vi inte får gå och titta. Vi ska lämna ett nytt offside-nummer här om några dagar och längst bak har vi ju en sida som heter Det hände sen, där vi bara gör korta uppföljningar då, vad folk vi har skrivit om, klubbar vi har skrivit om, vad har hänt sedan dess. Och då ringde jag till exempel och pratade med Johnny Lundin, som är Djurgårdens supporter då. Vi skrev om honom för kanske 4 år sedan eller något, med anledning av hans väldigt långa svit då av att ha sett Djurgården på plats. Jag tror att han upp i en bit över 700 raka matcher på plats.
Hemma som borta.
Hemma som borta, ja. Mm. Och den sista han såg var väl en rätt trist förlust i Svenska Kuppen mot Mjällby kanske i mars. Innan han då inte har fått gå längre. Och det var en svit som sträckte sig bak till 98. Och före dess så hade han sett dem väldigt mycket också på plats. Det var någon kräftskiva tror jag. Dåliga kräftor som gjorde att han en gång missade en match. Ja. Men jag ringde bara för att kolla läget med honom och efteråt så hade jag nästan, det var ett jättetrevligt samtal. Han jobbar dessutom inom äldrevården så han har ju kanske kommit mer i kontakt med coronan än du och jag. Så vi pratade lite om det och jag skulle ju bara ha, du vet hur det är den här Det hände sen-sidan. Det är 1, max 2 citat. Mm. Och jag hade absolut fått det jag ville men Johnny sa att jag måste lägga på här nu men kan jag ringa om 10 minuter igen? Och egentligen skulle jag ha sagt då att jag har vad jag behöver. Men han var så trevlig att prata med. Så jag sa, absolut. Mm. Och så ringde han igen och så pratade vi 20 minuter till. Och det som fascinerade mig mest där, det var egentligen inte alla de här matcherna han sett på plats. Utan när han sa, för jag sa då pliktskyldigt förstås, att hur har det varit nu då att se Djurgården på tv? Och då sa han att, ja, det är första gången jag ser Djurgården på tv. Och det var ju lite mindblowing.
Ja,
okay. För han sa, liksom på 90-talet, jag gick nästan hela tiden. Och det var inte så att matcher visades hela tiden. Så det är första gången jag ser Djurgården i Allsvenskan på tv. Och han är...
Hur såg det ut hemma hos Johnny?
Han bor litet, han bor ensam på 23 kvadrat. Det var inte på ett gnälligt sätt han sa att han gillar ju inte att se det på tv. Nej. Det var inte alls samma sak. Och det var väldigt tydligt att det är klart att han brinner mycket för Djurgården. Men han sa att mer är det här kanske... Eller så är det jag som tolkar det här nu, jag kommer inte ihåg. Jag har skrivit inte upp det här mot slutet. Men att det är en livsstil. Mm, mm. Där han aldrig haft en lång semester hela sitt liv. Utan alltid då lagt strölediga dagar efter Djurgårdens spelschema. Och alltid åkt. Och speciellt de här bortaresorna har varit en ventil för mig. Alltså ett avbrott från vardagen. Som jag har liksom vant mig vid att ha. Mm. Och plötsligt så plockades de bort. Han saknar ju att se sitt Djurgården spela. Men... Det verkar som man minst lika mycket saknar om att få bara komma iväg lite och få den här naturliga anledningen att nu har jag det här avbrottet. Och så frågar jag vad han gjorde istället då. Nu liksom går du hitta för du måste ju ha en massa ledig tid nu. Och hans syster har tydligen fått honom att börja vandra en del då. Mm. Och så tyckte jag det var lite fint, för han hade då bokat hela vårens tågresor. Han åker gärna tåg till bortamatcherna. Och det hade han bokat om. Och nu kunde han boka om dem nu när man fick börja resa lite igen. Och så försökte de ändå, han och hans syster då, anpassa resorna lite grann efter Djurgårdens bortamatcher, så att de gärna gick en vandringsled någonstans i närheten där Djurgården hade spelat ganska nyligen. Alltså det är förstås inte samma adrenalin, men det ger mig någonting att komma iväg och känna att lite följer jag det här spelschemat ändå. Mm. Och det var så tydligt att det var en livsstil som bara plötsligt, punkt. Mm. Det kan ju inte vi ens föreställa oss hur det är. Nej. Och han har ju kanske inte varit den som har stått och skrikit på en läktare mest. Nej. Så, utan ganska lugn man liksom. Mm. Men han var himla fin att prata med. Och jag fick så dåligt samvete att jag var tvungen att klämma in honom på det där lilla utrymmet där.
Men just det här med livsstilen, det är ändå någonting som jag tänker på när man har lite vänner som till exempel då är Blåvitt-supportare i Göteborg, där de någon gång i veckan samlas på någon bar innan, och sen så går de till Ullevi och titta. Man kan ju vara lite avis på det, den känslan ibland. Och nu då under coronatiderna, så när man pratar med de här vännerna, så inser man att det handlar inte så mycket för dem om att gå och titta på sitt fotbollslag. Det handlar ganska mycket om att komma hemifrån i 3 timmar. Komma bort från liksom, koka makaroner och steka köttbullar och hjälpa till med läxor hemma och bara komma bort lite grann.
Ja, och gemenskap.
Och gemenskapen, precis. Och träffa de här vännerna som man inte hinner träffa annars. Att man får liksom en liten, man kliver utanför sin vanliga bubbla och kliver in i en annan liten bubbla i några timmar. Att det är lite verklighetsflykt också.
Ja, det behöver vi väl alla, oavsett om det är att gå på fotboll eller vad man nu håller på med. Så. Men jag vet inte, jag har kommit fram till att jag har ganska dålig simultankapacitet. Och vad det gäller att titta på fotboll på tv, vilket man ju nu är, visst vi kan ju om vi vill akkreditera oss till någon match, men vi försöker ju göra det om vi har något att skriva om. Mm. Så mest blir det att vi också får följa fotboll på tv då, och för mig har det varit mycket allsvenskan. Jag har alltid varit dålig på att ha det på som skval, att kunna ha en match på som jag vill se. Låt säga att när vi spelar in, nu är det måndag och ikväll ska det vara kamratmöte, va? IFK Norrköping mot IFK Göteborg. Ja. Den skulle jag kunna tänka mig att se då. Men då vill jag verkligen se den matchen. Mm. Jag har svårt att sätta på den 7 om det samtidigt är stoj. Och att jag då ibland måste gå iväg och byta en blöja. Eller just koka makaroner. Mm. Jag vet att andra klarar av det bra. Men jag måste ju nästan alltid då vänta ut och se en match i efterhand. Mm. Och det är kanske jag som är dålig på det då. Men när jag vill, eller så skiter jag hellre i det. Mm. Vilket gör att jag alltid haft svårt då. För nu ska jag vara föräldraledig. Och när man är ute i sommaren så får man alltid lite kommentarer. Om att ja, det passar du in bra till fotbolls-EM. Mm. Sa folk innan coronan då. Mm. Och jag tänkte att nej. Alltså jag förstår inte hur det går till. Liksom, så här, jag skulle förmodligen ha lättare att se mer e-match om jag jobbade. Mm. Och kunna se dem i efterhand på jobbet eller något. Att, antingen så kan jag vara koncentrerad och titta på min fotboll. Eller så är jag hellre med barnen på riktigt. Så. Men jag är nyfiken på då hur du, för vi är säkert alla olika som tv-tittare. Och vissa har ju ett favoritlag förstås. Och då missar man inte dem. Men jag tänkte ge dig då 3 exempel på 3 olika matcher. Mm. Och så vill jag att du säger hur du helst skulle vilja följa de här. Mm. Då menar jag kanske plats och sällskap eller själv. Eller, ja, du får tolka det som du vill.
Ja.
Den första matchen då. Jag har tagit någon som
bara min känsla här nu innan du tar de här olika 3 scenarierna då. Är ju att det är ju också väldigt varierande utifrån hur man mår.
Dagsform.
Dagsformen.
Kan du?
Och vad som händer och så. Ja. Så att det kanske spelar in lite grann då.
Men låt säga att du har en hygglig dagsform.
Ja, okej. Okay, ja, skönt.
Först är det en match då som jag gissar betyder mycket för dig. Det är Liverpool mot Real Madrid och det är semifinal i Champions League. Mm. Det blev 1-1 nere i Madrid och nu ska de mötas på Anfield. Hur vill du se den?
Ja, då är det ju för det första då, för att sätta sig in i det så måste det ju vara en tisdag eller onsdag kväll. Det kan man tänka sig att det är då eftersom det är returmöte i Champions League. Och då skulle jag nog helst faktiskt velat se den själv. Det är ju ofta, det händer ju att man får lite påtryckningar från vänner att de vill komma över och kolla på match. Och
ja, vad skulle du sagt då om jag, liksom, jag är också lite sugen på den här och jag har lite kvällen ledig här. Vad sägs om att jag kommer hem, tar vi med pizza och så ser vi den ihop?
Då skulle jag säga tack men nej tack tror jag. Ja. Nej, men den här typen av match där jag vet att det är stubbeläge, alltså att jag går ut och sätter mig på stubben för att bli så nervös. Jag vill inte sitta med någon annan, jag vill inte sitta med dig som kanske sitter där och lägger ett ord. World feud när det i 20 minuter för att det är lite lågt tempo just då. Aha. Man vänder sig mot dig och så ser jag att inte du är riktigt inne i det eller att du vill börja snacka om, ska vi inte skriva om Umeå nu? Vi har aldrig skrivit om Umeå och deras resa. nu är de uppe igen och så. Snackar någon liksom reportage i det och så. Nej, du är inte alls välkommen i en sån match.
Alltså. Nej, då är jag ändå, det finns ju de som kan ännu mer än mig. Men du får ändå betrakta mig som någon slags fotbollskille.
Absolut, och jag, du skulle inte sitta och vråla av glädje heller om Isco sätter 1-0 i 25:e minuten. Wow, snyggt mål, Bengtsson.
Så platt är jag ju inte heller.
Nej, precis. Så att du har ändå de sidorna som jag vill ha om jag ska se på Liverpool med någon kompis. Men nej, den vill jag se själv i källaren hemma. Och kanske ta ett eller två glas till detta. Ta på mig Liverpool-tröjan.
När du är själv där och tittar, sitter du och muttrar? Säger du saker? Eller är du helt tyst?
Ah, jag sitter inte och pratar. Det kan jag väl någon svordom kanske. Men jag lever mig in ganska mycket. Hoppar runt lite grann i fåtöljen och slår näven i bordet kanske. Och så om vi bränner ett läge ytterligare en gång och så. Men det är ju jag är ju så jävla nervös när de är viktiga matcherna. Så att det är ju ingen att jag överdriver när jag säger att jag går ut och sätter mig på stubben som en skockgrej. Så att den säger jag själv.
Nästa match, vi tar EM nästa år, när det väl, om det nu blir nästa år, men det får vi väl hoppas att det blir. Så spelar Sverige sin debutmatch nere i Bilbao. Ja. Är jag välkommen då?
Ja, det är du. Då ringer jag dig och ringer några andra. Välkommen hem. Kör en grill innan matchen.
Då hade jag velat fråga vilka andra du har ringt.
Ja, precis. Ja, det skulle kunna vara så att jag ringer dig och sen så säger jag, så frågar du vilka är som kommer. Så nej, men det är bara familjen hemma. Jessica och Harry och Sigge. Så grillar vi lite. Sen kollar vi på matchen. De tar på sig Sverige-tröjor. Det är lite mer en folklig grej så. Det är en sällskaplig känsla. Sverige öppningsmatch.
Jag är inte säker på att jag vill se den med din familj.
Nej. Nej, men du kom ju förra, när var det än? Du såg Sverige-Schweiz, va?
Ja, hemma då skulle vi podda efter.
Ja, då skulle vi podda efter. Ja, men då skulle jag nog gjort det till en liten hel dag på något sätt. Kanske att jag då hade lagt in så att fan, efter matchen så drar vi och spelar två touch.
Mm, ja, där har du ju mig.
Då har jag dig.
Ja, då skulle jag nästan se fram emot mer.
I min ficka. Ja, absolut. Ja, men, ja,
för det där har man varit med om några gånger när Sverige har spelat, särskilt man var lite yngre, ja, kanske i tonåren, om man är ett kompisgäng och man känner sig nästan som ett svin, men man känner att, så här, att den här matchen, alla ser den här i olika gäng liksom, och vi samlas hemma hos honom eller henne, men så känner man att så här, sitter ju någon där i soffan som inte är så himla intresserad och så känner man som jag gillar den här personen jättemycket, men man tänker att så här, jag skulle helst vilja att han inte var här.
Ja, men lite så.
För det kommer någon så här kommentar ändå. Så där, fan, är han inte rätt dryg, Zlatan, ändå?
Ja, ja. Ja, men du vet, man kan tänka sig Staffan Lindeborg. Nu är det inte han som kanske kommenterar Sveriges öppningsmatch i EM 2021. Men vet den känslan? Öppningsmatchen, Sverige. De kliver ut, spelar tunneln, radar upp sig. Och så sitter någon där. Ja, vad är det för semesterplaner?
Nej, precis.
Fan, det är inte riktigt det modet man är inne i.
Nej.
Så man måste ändå välja med omsorg vilka man bjuder in.
Men hur reagerar folk då? Det måste ändå, jag tror många ändå känner igen det här. Man säger att innan att den här matchen må låta fånigt, men betyder mycket för mig. Jag har sett fram emot den här länge. Sveriges första match i VM. Och jag vill se den i total koncentration. Så jag säger nej, alltså, det är bättre att du inte kommer hem. Pallar man göra det? Det blir ju lite loose-loose där. Man framstår lite oskön och som liksom sträng och inte så avslappnad. Mm. Men i andra heller så går upplevelsen lite förlorad. Ja. För man liksom måste sitta och vara lite diplomat. Och någon kanske också säger som inte är så. Man borde de inte sätta in? Ja, jo, kanske sitter man och säger fast man inte riktigt håller med. Alltså, av alla lyxdilemman, är det ändå ett lyxdilemma?
Absolut, ja, men det är det ju. Ja, men det alltså alla de här, jag vet inte vad du har för sista match så, men det är väldigt beroende av, menar, är det så att Sverige spelar kvartsfinal i EM mot Nederländerna, då är det en annan, då bör man ju närma sig den nervositeten som jag har inför Liverpool och Real Madrid i semifinal i Champions League. Då bör det betyda någonting på riktigt. Man känner, fan vad kul det varit, semifinal EM, man kanske har chans att slå Nederländerna. Då väljer man mycket mer om omsorg. Men öppningsmatch, jag hade kunnat bjuda in 4-5 stycken här från jobbet. Just på den här grillen. Och så känner man, ah, fan det blir kul med att dricka öl och kolla lite Sverige och snacka lite. Mm. Så det är en helt annan stämning.
Kolla lite Sverige, det betyder så lite för dig ändå.
Ja, men det gör det.
Ja, då betyder det nog mer för mig.
Ja, det tror jag det gör. Ja, men det gör det. Det har ju märkt på det ju. Ja. När vi har ju varit iväg tillsammans på mästerskap och så.
Ja.
Du är ju nervös på riktigt då.
Ja, men det är jag nog.
Ja, rörd.
Ja, jag har inte kommit på två lag och har det tredje exemplet på. Det jag var ute efter var egentligen en match som du kan tänka dig att se, men där du faktiskt inte håller på något av lagen, som ändå är en hyfsad nivå. Men säg att det är en...
toppmöte i Allsvenskan.
Ja, säg toppmöte i Allsvenskan då.
Det är några matcher kvar. Och det är, säger vi, är det AIK mot Malmö FF? Båda har chans att vinna guld.
Varför inte? Lite ont blod där numera också mellan klubbarna kanske. Ja.
Kanske också i min ensamhet. Ändå.
Ja, du, alltså den betyder mer.
Ja, alltså den betyder, jag har inga nerver alls. Nej. I det. Men därmed så känner jag att den vill jag nästan se utifrån mitt yrke lite grann. Jag vill vara på där och fundera på, fan, finns det några grejer vi kan göra här? Några spaningar? Några saker? Det känner jag att den vill jag inte vaska bort genom att sitta och snacka om ditten och datten om senaste... Nej. Den skulle jag nu kunna tänka mig sig själv också. Så jag landar rätt mycket att jag vill vara ensam.
Ja, men du har, inte när det gäller Liverpool kanske, men ett sånt allsvenskt toppmöte, där skulle du gärna ha en pågående sms-tråd med mig som också ser den samtidigt.
Absolut.
Hellre än att ha mig där nästan, va?
Ja, precis. Ja, men det är roligare faktiskt. Ja, men det är ju väldigt kul om man känner att man vet att du också är inne i det, men man sitter och smsar. Ibland så blir det en liten skärmdump för någon som skriver något tramsigt på Twitter som man kan garva lite åt.
Ja. Har du någon gång...
Ja, det är rätt trevligt när jag tänker på det.
Ja. Det är också ett sätt att umgås på.
Ja.
Men då, passar ju bra i såna här tider.
Ja, men då istället för att man tar ett par glas då kanske liksom lite chips och kanske en läsk.
Ja.
Ja, det är viktigt också tycker jag. Och drar man in det, inte bara att man sätter sig stelt med glas vatten och ser på en match som man ändå har sett fram emot, som man laddat lite grann under dagen. Det känns som att rekvisitan runt betyder någonting.
Har du någon gång gått in i till exempel någon av kvällstidningarnas live-rapporter?
Nej.
För att få lite, för det får man ju ändå säga att Leifby gjorde succé med Leifby Live. Mm. Och hade kanske ett tilltal där som ingen annan hade haft, lite avslappnat men ändå har koll på läget så. Mm. Att många fick honom som vän. Mm. Lite.
Nej,
han blev någon slags sällskap då.
Jag har blivit min vän under matcherna.
Nej, jag har ju heller aldrig gått in där. Ja. Men Twitter är det lite din vän. Du har Twitter uppe även när Liverpool spelar då.
Ja, det har jag. Absolut.
Ja, inte hela tiden, men du skannar lite.
Det händer ju ganska ofta.
Ja.
Ja, men det är kul att du frågar om just det här, för att jag är ju det som kallas gräsänkling just nu. Min fru har gått på semester en vecka innan mig och tagit med sig barnen på en liten roadtrip här. Så åkte de igår söndag på morgonen, så hade jag en hel dag framför mig själv och funderade på vad jag skulle göra. Och när det började nalkas eftermiddag så kände jag att nu är det läge att kolla lite fotboll.
Det var mycket att välja på.
Mm. Jag gick in, kollade på appen och såg vilket utbud det var. Det var en jävla massa matcher. Det var Superettan, det var Allsvenskan, det var Premier League, det var någon Serie A-match.
Och då, som det brukar vara på söndagar.
Absolut. Och då blev det så, det var därför jag sa det tidigare här när vi snackade, att jag såg lite hip som happ. Några minuter här, några minuter där. Och då blev så som att jag hade det som någon slags bakgrundsunderhållning. När jag gick runt och fixade lite där hemma och planterade om en växt till exempel och tvättade köksluckorna, tvättade rent om. Och samtidigt hade jag på matchen på paddan. Och man ser lite grann, man stannar upp 5 minuter kanske och tittar lite och så. Och då slog det mig att det är ganska ofta det blivit så här, mycket ofta nu sista 2-3 månaderna. För innan så var jag lite mer så som jag tror att du är då, att man skulle se en match och satt jag 90 minuter och tittade på matchen. Men jag har gått lite mer åt det här hållet. Och det, jag tror att det är just det här utbudet. Man blir så jävla nästan överväldigad av hur mycket möjligheter man har. Man kan fan, okej, här är Bundesliga, här händer någonting, här är det CIA. Det är spännande här att se lite grann. Ska man se lite grann på Zlatan här och han lirar? Och så har vi VSK där. Fan, det är kul att se Kalle Karlsson. Hur går på sig av dem där mot Guys? Guys, fan, vad händer med dem? De behöver ju vinna.
Match, de bryter den.
precis. Och sen så Sheffield United, där ska de lyckas ta en vinst när de behöver ta det för att de ska haka på och få Europa-möjligheter. Du vet, hela tiden är det så. Och Elfsborg, pling, där går de med. Vad fan leder de mot Malmö FF? Får vi kolla lite där.
Undrar om det här är, även går att applicera på annat när det är julbord. Och, eller inte så ofta man utsätts för smörgåsbord eller sådär. Då väljer jag ju gärna ett par rätter och äter mycket och inte går och liksom tar en bit av den och en bit av den.
Just det. Ja, det här är ju annorlunda. Jag tar lite av allt. Så. Ja, fan. Det börjar ringa in sin personlighet här, tror jag.
Ja, men det kan ju också göra en nästan lite kanske inte paralyserad när det finns så mycket att välja på. Jag gissar ju nu när du kommer vara själv hemma i en vecka eller?
Är det så länge? Ja, det är så länge.
Ja. Ja, det är så länge.
Skäms nästan över att säga det.
Men då kommer du se mer fotboll, men du kommer också vilja se på film och tv-serier och lyssna på musik. Jag gissar att när veckan är slut så kommer du ha lagt 6 timmar minst bara på att scrolla.
Ja, ja. Ja, men absolut, så är det. Och grejen är, lite senare under kvällen ska jag laga middag till mig själv. Tänker jag, det är ju jättehärligt. Laga middag till sig själv när man själv är hemma, då kan man liksom döna på rätt rejält med musik i köket samtidigt som man lagar mat. Och där blev jag ytterligare ett sånt tillfälle. Det var ju bara några timmar som har gått från att jag satt där och kände mig liksom helt förvirrad. Vad ska jag titta på? Ska jag titta på någonting? Varför tittar jag inte på någonting när det gäller fotbollen? För då var det så att nu ska jag välja exakt rätt musik här för min matlagning. Vet du, stod och scrollade igenom Spotify i säkert 20 minuter. Tänkte, nu ska jag ta, ska jag liksom bli lite jassa nu? Hälla upp ett glas rött? Eller ska jag döna på med lite Deftones här? Hårt så in i helvete. Nästan chocka grannarna. Vad händer med Bengtsson?
Vad lagar du? Sökte du något som liksom på något sätt passade?
Grejen var att jag skulle grilla en bit entrecôte. Ja. Och göra en god sommarsallad till det. Så det var inte så avancerat. Men ändå, så jag stod där i säkert 20 minuter. Och så slutade med att jag lyssnade på Pearl Jam. Vilket är det som jag lyssnar på överlägset oftast. Ja. För att det blir ofta så.
Du föll tillbaka.
Ja, men alla känner säkert igen det här man... Nu ska jag se på en film eller nu ska jag se på en tv-serie. Mm. Man öppnar Netflix-appen och sen sitter man där och scrollar igen. Utbudet är ju så enormt.
Den kan jag tänka mig, men kanske ändå någonting annat finns här lite bättre och så har det gått en timme.
Ja, absolut. Och så var det där. Och det blev också lite deppigt. Fan, Pearl Jam, fan vad jag har lyssnat på det. Och så blev det, men ja, det är ju mysigt ändå. Men det finns ändå någonting som gör att det känns lite sorgligt. Hur man beter sig nu för tiden i det här otroligt utbudet av allting.
Jag är nyfiken på, jag hörde en intervju för ett tag sedan med Andres Locco och jag minns faktiskt inte vad det var, men det var någon poddintervju i någon podd. Och då pratade han såklart om musik och så pratade han om när allt blev tillgängligt med Spotify och med andra tjänster där man tidigare då hade gått och kunde lägga otroligt mycket tid på att leta upp exakt den obskyra singel man ville ha. Och vet du själv hur det var? Alltså på 90-talet, när det var ju en stor, dels var det en stor investering att köpa en skiva för 169 kronor. Och man kände nästan en plikt mot skivan att lyssna igenom den. Även om det inte var bra, så då får jag jobba mig igenom tills den här känns någorlunda bra. Och tyckte man den var bra, då spelar man ju sönder den skivan. Mm. Och känslan, du vet, när man var på jakt efter en skiva. Jag minns att jag sökte Pavements andra skiva, Crooked Rain. Fanns inte någonstans, kunde inte beställa den. Och sen när jag hittade den i en skivaffär i Sydafrika av en slump. Det lyckoruset var enormt liksom. Medan idag kan jag ju klicka på den när jag vill. Men det gör jag ju nästan aldrig. Och gör jag det så är jag lite blasé när jag gör det. Men Locco menade då att han trodde när den här stora tillgängligheten kom. Att nu går det att lyssna på musik från världens alla hörn. Allt är bara ett knapptryck bort. Vilken revolution det kommer vara. Vilka musikaliska utbyten vi kommer att ha. Fela Kuti kommer stå staty i Alingsås, trodde han. För Alingsåsarna kommer upptäcka honom. Mm. Och det finns ingen hejd på upptäckarlusten. Och hans, jag vet inte om det stämmer, men hans poäng då var att det blev precis tvärtom. Att folk blev lata när de fick allt serverat och det de förkovrade sig i var snarare sånt de redan var intresserade av. Mm. Han menade, jag vet inte om det är rätt, att folk lyssnade jättemycket på svensk musik och att de nördade ner sig i artister. De redan gillade väldigt mycket. Mm. Gillade man Bob Dylan så gick man ännu djupare in i honom, eller vad det nu kunde vara. Och han var då lite deppig kring det. Och så funderade jag då om det här även gäller vår konsumtion av sport eller fotboll då. Om det finns någonting med att vi har blivit lite feta och har tappat vår upptäckarlust. Alltså det är inte som att det finns ett Spotify då för fotboll. Men det går ju via olika streams. Somali Cable kanske. Så kan väl du streama nästan vad fan du vill. Mm. Men om jag skulle säga att jag har börjat kolla på portugisiska ligan nu. Intresserad, det är jävligt spännande där att följa Sporting och Braga. Då skulle jag bli lite hipster, va?
Mm.
Och kanske liksom få lite kommentarer kring det. Mm. Fast egentligen borde ju det nästan premieras. Jag tänkte att du skulle få ta vidare här och se hur du har varit där. Du är inne på någonting då med att du tittar lite grann. Du tittar för att ha koll. Du tittar 20 minuter på Bundesliga, 20 minuter på Sheffield United. Du följer förstås Liverpool. Jag undantar lite här om man har ett favoritlag. Mm. För det fattar jag att det följer man ju i vått och torrt och missar inte en spark med. Men, och jag märker det på mig själv lite att jag tittar allt mer för att hänga med och ha koll. Medan jag skulle vilja liksom bara ge mig hän mer åt en match och vara lite mer nyfiken. Vad händer i den ligan? Valmöjligheterna är enorma då. Likadant som Netflix så sitter man och är lite trött.
Ja. Men jag tror att det är precis detta som du är inne på här nu, att man vill ha lite koll, och det är ju det som gör att jag zappade runt där igår och såg 5 minuter här, 5 minuter där från både Superettan, Allsvenskan, Premier League och Serie A och sen lite La Liga och så. Man vill ha lite koll, så Kai Havertz där i Leverkusen. Han ska vara jävligt bra ju. Han vill man se lite. Så kollar man lite där. Oh, sen så har vi han ytterbacken där, kanadensaren i Bayern München. Han vill man se lite av. Kollar man lite där på cupfinalen. Mm. Det var visserligen i lördagskväll då. Och sen då, så, du vet, hela tiden man ska ha lite koll så. Mm. För det, på något sätt så kanske det ingår lite grann i vårt jobb. Att man ska ha lite koll.
Mm.
På, kanske inte behöver kunna supermycket. Men lite koll ska man ha på de nya namnen som dyker upp och spelsystem som man har. Atalanta påminner det om AIK, och det som snackas om här. Får man kolla lite grann där? Kanske man kan snacka om det i podden. Eller kan man briljera om man träffar någon annan med sina kunskaper. Men det här med, som du sa, om det skulle vara så att man skulle bestämma sig för att nu ska jag kolla på portugisisk fotboll. Det är någonting som händer där som jag är ändå attraherad av. Det påminner lite grann om det som du sa när man var yngre och man gick runt i olika skivbackar och letade. Jag minns väl liksom när jag första gången när man åkte till Stockholm själv i sena tonåren och så. Man gick runt på Söder.
Eller skivstråket vid Sankt Eriksplan.
Ja, där också. Man gick runt och letade. Jakt på kanske den jävla bootleg som Pearl Jam hade gjort. Deras spelning i Seattle som alla getts ut i stora massor. Och så hittar man den där. Eller så att några år tidigare, för det ska jag köpa den här August Everything After med Counting Crows på Folke Rock som den hette i Helsingborg. Men då var det också ett statement man gjorde när man gick fram där till de coola killarna som stod med lite långt hår och tatueringar innan tatueringar blev liksom någonting som alla hade. Så var man tvungen att ta ett beslut sådär, ska jag gå fram här och bli Counting Crows-killen? Som går fram här och köper denna och lägger 169 spänn, det var ändå en ansenlig summa när man var 16. För då var det som att man gjorde någon temporär tatuering på sig själv då. Att nu är jag Counting Crows-killen. Nu bestämmer jag mig för att jag ska vara den här killen. Och så är det väl lite grann också med fotboll. Fan, är det så att man snöar in idag på portugisiska ligan, så är det som att då placerar man sig själv i ett fack. Att man ska vara lite svår, kanske.
Ja, precis.
Nu är inte Counting Crows. Man var inte så alternativ då.
Man var nog hyfsat cool. I Motala hade man varit cool.
Ja, okay.
Counting Crows, tror jag. Ja. Men tidigare fick man ju lite ta vad som bjöds då i alla fall. Om man tar under vår uppväxt med, jag tycker det är betydligt vanligare idag med folk som följer fotboll, att folk säger att jag är inte sportintresserad, jag är fotbollsintresserad. Mm. Det är liksom det enda jag hinner med och det enda jag intresserar mig för. Jag har helt tappat hockeyn eller friidrotten eller vad det nu skulle kunna vara. Medans förr så fick man ju, det var en palett som bjöds då, och man väntade på att få sammandrag från Serie A, så fick man ju också tugga i sig Kenneth Hansen och Per Eklunds bråk i rallycross. De stod ju alltid där och bråkade sina overaller på dialekt. Så att man liksom, på ett sätt skaffade man sig bättre koll då på sporten som helhet med allmänbildning. Medan man sen kunde börja välja bort och begränsa sina flöden. Men även fotbollen var det ju så, när det inte var så mycket att alltså fotboll på tv när man var liten, det var det ju när det var mästerskap, och så var det Luton mot Aston Villa i Tipsextra, så såg man på Luton och Aston Villa.
Ah, gud, ja.
Eller Foggia mot Roma i Uno Crusdue, då såg man på det. Medan man idag, de flesta, det är klart att det finns de som kollar mycket mer än vad vi gör, så att säga scrollar ju bort den. Eller en cupvinnarcupfinal som sänds i SVT, och de som möter, det är inte Real Madrid, Ruben Östlunds Real Madrid mot Bayern München, utan det är Anderlecht mot Stuttgart kanske. Ah. Det är klart att man ser på den. Mm. Det ingår då liksom. Och det hade ju nästan varit skönt om någon hade plockat bort 95% av utbudet i apparna. Och säga att idag är det Västerås mot Gais. Du ska se. Imorgon så är det den här Serie A-matchen. Någon slags PT. Mm. För man ser så mycket och du ser lite överallt. Så att man nästan blir svårt att uppskatta när det verkligen är något, en hit så att säga.
Ja, och det påminner ju också lite grann, hänger väl ihop med liksom ens Twitterflöde. Där man då kan se ett jävligt, Erik Niva lägger upp en bild på något mäktigt tifo från Ukraina. Har man varit 12 år som har stannat och tittat på den bilden jättelänge och tänkt, fan vad coolt, vad håller de på med där i Ukraina? Nu bara, man lägger kanske 0,5 sekunder och sen skallar man vidare och säger, här ytterligare en bild på något jävla tifo från Moldavien. Jaha, det är snyggt.
Ja.
Och sen ser man AIKs tifo. Ja, det var också mäktigt.
Ja. Ja, du sitter där proppmätt.
Ja, ja, helt. Man kan inte ta in så mycket längre.
Mätt och bortskämd.
Ja. Ja. Men man har lite koll ändå.
Koll är ett ganska bra ord här. För alltså, det fungerar ganska bra på mig med. Det är inte alltid, eftersom inte alltid jag orkar se en massa match. Det är klart att det händer att jag ser en allsvensk match klockan 7. Men ofta är det i efterhand. Och ibland är jag för trött. Och då kan det vara omgångar där jag knappt ser någonting alls. Men då ser jag ju mellan de gångerna till att skaffa mig koll genom att lyssna på folk som pratar om den. Mm. Jag har kanske sett 2,5 AIK-match i år. Men jag har nog lyssnat på 5 AIK-poddar efter varje match. Vilket också gör mig lite, när jag ser AIK så är jag ganska färgad av vad folk redan har sagt. Att så här har det sett ut för AIK. Mm. Och den här spelaren har överraskat, medan den här är en besvikelse, Ylätupa.
Vad säger de då om parallellerna till Atalanta?
Ja, de säger att till skillnad från, jag har lyssnat mest på den här Testa Stör då, som är Hoffman, Svanemar och Kviborg som har den. Och det är då inför matcher och efter matcher AIK har spelat. Jag lyssnar, för att vara lite public service här, gärna på andra lagspoddar också. Det här de säger om Atalanta är att till skillnad från AIK så klarar Atalanta av att pulsera i matcherna.
Ah.
Och att de har en av- och på-knapp kanske lite mer. För det har ju dels då att det har varit kanske lite rörigt och svårt att skapa målchanser för AIK, så har de blivit trötta då, va? Med det här man-man-spelet.
Ja, nu ska jag vidare.
Ja. Medan Atalanta då kan klara av att nu har vi lugna 15 minuter och sen slår vi på sista 15 av första halvlek. Och så.
Ah, okay.
Så har de väl sagt. Men vi får se, det blir spännande nu, för nu kommer de från en riktigt dålig insats. Och vi som följer Testa Stör ser med spänning fram emot nästa avsnitt.
Ja, så. Nej, men...
men det är också lite löjligt. Och så där har jag varit med, vi har ju sagt som NFL, jag har aldrig sett en NFL-match, men har läst kanske 40 NFL-reportage. Skaffa mig koll.
Ja, absolut.
Någon slags lossa, fast jag vet ju inte vad jag själv tycker.
Nej.
Man blir liksom, medan man fick den där plattan som man köpte 98, så ja, man hade hört om den, men man har inte liksom läst, nu läser man ju nästan analyserna före, man kör Ruben Östlund-varianten och vet en massa innan man sätter sig och tittar, vilket är lite tråkigt också, för man, då blir ens flöde också jävligt snävt liksom, på något sätt.
Ja.
Man bara blir färgad sådär.
Känslan är att du, Johan, är extremt långt ifrån att ha så här, vad heter det, double screen, triple screen, att du skulle ha 3-4 matcher igång samtidigt.
Nej, jag har svårt med det. Ja.
Martin Åslund kör ju den ganska ofta. Lägger ut bilder och har 4 matcher igång samtidigt.
Nej.
För mig låter det helt overkligt.
Nej, det har inte. Däremot så pappa var ju glad i att sätta på Radiosportens kommentering och muta tvn som man fick, det var väl ofta Lasse Granqvist och Ralf Edström då. Men double screen är inte riktigt för mig. Det är för dålig simultankapacitet. Ja.
Men finns det någonting då med tanke på att jag inte gillar mitt beteende, men att jag är medveten om att jag är i ett beteende? Kanske det hade varit en affärsidé om det hade funnits någon som hade tagit fram en app som man laddar ner och betalar en liten slant. Och så sitter det någon typ av tipsar där som hela tiden, just som igår då på eftermiddagen. Man får en pushnotis, slå över till Dplay, VSK, guys, just nu är det kaos, spelarna bråkar, det vill man ju säga då, att det är någonting som händer där.
Det här är en slags PT.
Ja, så ligger man där 3 minuter. Och sen så får man en ny pushnotis, nu är det läge, slå över till C-more, deras sändning från La Liga då. Till exempel, nu har precis Isco gjort en bicykleta. Reprisen sänds nu. Slår man över där. Nu är det läge. Elfsborg har precis gjort 1-0 mot Malmö FF. Slår över där. Hela tiden. För att nu är det som att nu vet man inte. Nu chansar man. Och hela tiden när man chansar. När jag byter till Elfsborg Malmö FF. Så är det också med vetskap. Man, fan. Jag kanske skulle lägga kvar nu på VSK och Gais. Kanske var där det blev bättre. Förstår du?
Att du blir stressad.
Man vet aldrig vad som finns på andra sidan. Man tror att gräset är grönare.
Jag fattar vad du menar, men då skulle du skaffa dig ännu mer koll. Jaha. Det skulle bli ett extremt highlight-liv då.
Ja, stressigt är inte så skönt att Nej. Sitta i den fåtöljen.
Och där du aldrig blir karaktärs...
Helt slut efter 90 minuter.
Nej, jag tror att man måste karaktärsdanas också. I sådana fall skulle jag vilja att den här tipsaren säger att nu ska du slå på Helsingborg-Djurgården. Mm. Det står 3-0 till Djurgården och 15 minuter kvar. Det kommer inte hända någonting. Det är vad du behöver just nu.
Ja, just det.
Men framförallt så vill jag att de tipsar utanför det som du redan vet. Du vet ju att, vad det här är för matcher som du kanske kan tänka dig att titta på. Mm. Utan att det blir en hipster-tipsare då. Så om att, sådär, att spännande för dig att se. Alltså, det går via Somali Cable så kan du streama en argentinsk match här nu. Och det här är lite spännande kryddor inför den matchen. Och så sätter du och ser den och så får du inte byta. Det skulle bli en utmaning, för du skulle klia i scrollfingret, ja, så att säga. Genom att, så du, också, du har inte hjälp av att någon annan pratar om den, vilket du får. För det är också en del av det här med att det här att vi tar in samma leder till att vi alla sitter och snackar om samma så kallade snackisar. Mm. Vad är din take på det här nu som har hänt? Viktor Wernersson åkte till Belgien utan att berätta någonting. Mm. Ja, vad är din take på det? Ska vi ta det? Ja. Bara för att bli lite...
Ska man vara så den här typen av saker nu som har hänt då med Viktor Wernersson och Mechelen och IFK Göteborg, som neutral piggade ju upp. Jag tycker ju det hela tiden. Det behövs ju de här sakerna, små minikriser, lite skandaler. Jag tycker hela tiden att det piggar upp, lika mycket som att det piggar upp när liksom Mats Gren liksom gör bort sig lite grann på LinkedIn när han ansöker om ett jobb ett par dagar innan den premiären med Kopparbergs Göteborg. Det piggar upp.
Det vi inte nämnde där, mm, när vi pratade om Gren där förra veckan, var ju det mest flagranta citatet var ju där med att han CV ändå inte räcker till något bra. Alltså hur det togs emot i Göteborgs omklädningsrum. Han försäkrar att det var lugnt. Men att läsa sin tränare säger att mitt CV är inte tillräckligt bra för att få något bra. Och sen gå dit och ge hjärnet för honom nästa gång.
Ja, det är ju...
Ja, det piggar upp dig. Det piggar inte upp en IFK Göteborg-supporter kanske.
Nej, precis. Det man undrar är bara så att...
Jag undrade också, det var ju Mechelen. Mm. Kenneth Andersson hade väl ingen kanontid i Mechelen? Att det kanske också var något gammalt personligt som gjorde lite jobbigt att det just var Mechelen.
Han eller Klabban hade väl så himla härlig tid i Mechelen.
Nej, de tröstade väl... varandra va?
Ja, de satt och grät lite på kvällarna. Kanske inte grät, men de var lite nedslagna. Klabban längtade väl hem till skogen i Sverige. Undrade vad fan hade blivit av honom. Han hade gått och köpt en jävla dyr jävla bil. Ja. Första dagarna han köpt en massa dyra prylar som man bara tittar på. Vad betyder det här och så? Och så gick det inte jättebra första halvåret i Mechelen för Claes, tror jag. Och Kenneth var väl inte överlycklig där heller. Så visst, det kanske fanns någonting där.
Ja, att det gjorde honom extra.
Ja, men det som är ändå, om man bara tar det här Viktor Wernersson, så är det ändå så att man blir ändå lite brydd när man vet att han gör som bossman. Man vet också i det här bossman-grejen så ska han ju spela kvar i Blåvitt säsongen ut. Han är kvar några månader, så han ska inte bara dra. Och så vet man om att det händer ju aldrig att man bara kan dra iväg och vara borta utan att ha löst det på förhand.
Enligt agenten var det ju någon slags flygstrul då som gjorde att de inte kom hem så snabbt som de skulle.
Sanningen är någon väl någonstans mitt emellan, för agenten har gått ut och pratat och sagt att fan, vi har Mechelens sportchef ringde väl till och med då Kenneth och informerar honom att nu så kommer han är här till oss.
Någon talar inte sanning.
Någon talar inte sanning, men ändå att man inte är på det liksom helt 100% på att detta är fine. Jag får ledigt här nu, kan missa en träning så är jag tillbaka. Och sen vill de spela mig i matchen här mot IFK Norrköping så får de väl göra det. Men jag förstår också om de ställer mig vid sidan för att jag har varit borta här nu 2 dagar och skrivit på kontrakt med en utländsk klubb och så. Men att man inte löser det på förhand, att det ska bli så här ett efterspel. Han sa det, han sa inte det. Vi räknar med fan att kasta oss under bussen som agenten säger och Kenneth är besviken.
Jag blev lite förvånad att Kenneth publikt sa det. Det hade man kunnat tänka sig att de så att säga håller internt. Uh-huh. Men att de utåt sett visade sin besvikelse över hans agerande. Ja, detta var inte, vad var det inte? Ja. Det piggade upp.
Det piggade upp, men man blev också förvånad att det händer. 2+ take, får jag säga.
Ja, men, och det här är typiskt så då att man, vi har alla ganska likartade flöden och så slutar det med att vi diskuterar samma saker där man kanske borde bara försöka vad man kan och göra för att väcka sin upptäckarlust. Och är man bara intresserad av IFK Norrköping, ja då ska man såklart bara följa IFK Norrköping. Men jag till exempel, som inte har lagsympatier i någon av de högsta ligorna hos någon, jag borde vara mycket bredare och modigare och nyfiknare i mitt intag. Det gäller egentligen musik, film och allting. Nu när möjligheterna finns så är man fetare och tröttare än någonsin.
I denna då, ska man säga, vankandet av och an i mitt hus igår, när jag inte riktigt visste vad jag skulle ta mig till, plingade till i mobilen. Det är du som skickat sms där du tipsar om sommarprat med Robin Söderling. Du skrev någonting att bitarna faller på plats.
Ja.
Och eftersom jag inte hade så mycket att göra så lyssnade jag på detta omgående och skrev tillbaka till dig att det var bra. Men jag vill veta vilka bitar det var som föll på plats för dig.
Det var ett ganska mörkt sommarprat. Mm. Och jag blev inte så övertygad när jag hörde trailern. Det lät som han ska prata om sitt tennisliv. Men jag har ju något av en, någon slags relation till Robin Söderling. Jag var ibland på samma turneringar som honom. Jag mötte honom en gång.
Vad blev det?
Jag förlorade med 2-1 i set. Och har väl ofta sagt det lite för att skryta. Jag brukar inte nämna att jag var 2 år äldre då. Jag var 15 och han var 13 kanske. Ja, just det. Ja. Jag tror att det är avgörande tiebreak. Mm. Och att jag var lite förnöjd med det. Ja. Och sen har jag intervjuat honom några gånger. Under min tid på Expressen. Och jag kände ju aldrig att jag riktigt förstod Robin Söderling. Och om jag ska vara stenhård så var jag inte jätteförtjust i honom. Och det vet jag att det var andra som kände också. Och han bröt av ganska mycket från hur svenska, framförallt herrtennisspelare, för det var ju de som var mest framgångsrika, hade varit innan. Du vet den här Davis Cup-andan med rätt mycket practical jokes.
Ja, lite Glenn Hussein-stämning.
Lite grann, att man var liksom glad och lätt att ha att göra med. Och visst, Edberg var ju något av en loner, men en väldigt artig och korrekt loner. Medan Robin Söderling, han var också en ensamvandrare, men han var tvär och grinig och verkade aldrig liksom riktigt glad. Inte ens när han vann så verkade han särskilt. Han hittade alltid något som inte var bra. Och det sades ju också att han hade lite fiender på toren. Och han verkade vara, liksom, det var något i honom som inte stämde. Mm. Och det var så jag menar med att många bitar föll på plats. För han fick ju lägga av då. 2011 spelade han väl sin sista match när han vann Swedish Open i Båstad. Sen blev han diagnostiserad med körtelfeber. Hämtar sig aldrig. När man lyssnar på sommarpratet så förstår man ju att långt före dess så började en period där han mådde ganska dåligt. Mm. Och det låter ju
psykiskt
det låter ju som att han var utbränd.
Ja.
Och hade jättesvårt att ha en av- och på-knapp. Mm. Att till skillnad från många andra så klarar han inte av att släppa tennisen. Och som man sa där, åt han ett äpple så undrade han hur det äpplet skulle påverka hans tennis. Förmodligen ingenting. Men han var väl så, hade sån tunnelseende då. Så han gick omkring och var i konstant stridsläge på något sätt.
Han hade ingenting utanför tennisen som han kunde koppla av med. Utan det var bara tennis.
Ja, det var det. Och han kunde liksom inte någon gång vila i att det gick bra. Det säger han ju också. Det var det enda som jag tänkte, det påminner lite om när Pontus Wernbloom satt och pratade om att man inte, jag spelar inte egentligen för att vinna utan för att inte förlora. Mm. Och det är en sån klyscha man hör många gånger med att vad är det man säger, rädslan att förlora får inte bli större än viljan att vinna. Mm. Sånt, va? Mm. Men flera vittnar ju om att alltså, vinner man är det lättnad. Förlorar man är det avgrundsdjup. Man spelar för att slippa den känslan. Så det låter ju inte snyggt, det låter ju inte sunt. Men det är ganska många, verkar det som, i olika sporter som drivs av det.
Ja.
Att slippa känna så, mer än att egentligen få jubla så mycket.
Ja, men varningsflaggorna hissas ju ganska tidigt när han berättar när han var liten. Om han var 10 eller 11 år gammal. Och han hade förlorat någon match.
Uppe i Stockholm
i Salk Open var det, va? Och han får sånt jävla raseriutbrott efter matchen som gör då att de inte kan åka hem till Skövdetrakterna, Tibo.
Han skrek och sparkade så mycket så att han fick feber. Så.
Ja, precis. Ja. Och den, ska man säga, den oförmågan att gå vidare, den känns som att den levde han ju med hela sin karriär sen. Och då är han redan liten där på något sätt.
Mm.
Så att han hade ju någonting. Och menar, hans driv, det var ju det som gjorde att han faktiskt vann 10 ATP-titlar eller vad det var. Absolut, hans driv. Men det var ju också det som gjorde att han inte klarade att hantera. Men fan, han ligger i New York inför US Open. Så ligger han på sitt hotellrum i 3 dygn. Kan inte liksom resa sig från sängen ens. För han har sån jävla, liksom, det är någon slags kombo av prestationsångest, att han har tagit koll på sig själv, att han har liksom övertränat massa andra liksom.
Ja, precis. Samma sak där som 11-12-åring när han inte klarar av att ta den förlusten, så är det ju samma sak sen när han börjar komma ut på proffstoren. Och alltså, många skulle säga att det går jättebra. Han kommer upp på topp 100, men han tar ganska lång tid innan han liksom kommer upp på topp 20. Och det är också, pratar jag om, att han inte var, och det här går ju att omsätta på en skicklig fotbollsspelare som har det väldigt lätt och som ligger långt framme och som sen, så att säga, blir såld till Belgien och där blir det frysbox. Mm. Att man inte är van vid en motgång och att det är ganska nyttigt att få motgångar tidigt på olika sätt utan att det är extrema grejer. Han var ju inte van att förlora och klarat av att hantera det. Men det som är bra med pratet också är ju att han är ganska hård mot sig själv och har ju förmåga att reflektera på ett sätt som jag tycker att få idrottare faktiskt har haft när jag har lyssnat på deras sommarprat. Och han säger ju absolut att han var egoistisk och hade en 12-årings mentalitet där allt bara handlade om honom hela tiden. Och han undrar hur det har påverkat folk i hans närhet, framförallt hans fru då kanske. Det var ju inte skönmålande alls. Nej. Och det är därför så tycker jag också det är värt att påminna om att det är nästan alltid värt, fast man tror då, jag trodde att jag har följt honom väldigt nära ändå, och på ett sätt är det jättestort misslyckande att jag i mina intervjuer...
Att du inte nämndes i sommarpratet.
Ja, jag har skickat in mina klagomål till
P1-redaktion. Jag han tre sätter tiebreak avgörande.
I Värnamo.
Men det sjuka var att han var ju ändå 2 år äldre än mig.
Ja. 1,5 skulle jag klickat in. Jag är född i december. Det misslyckandet var ju att jag har suttit ner med honom flera gånger och aldrig varit nära att komma in på de här känslorna. Visst, han hade ju någon sköld då som gjorde att han var inte så populär i media heller. Han bjöd inte på så mycket och verkade inte tycka det var kul att sitta där. Men när man tror sig veta rätt mycket om en karriär, och så det var, jag visste ju bara 1% av vad han har gått igenom. Mm. När han berättar om sitt liv efter, när han blev utbränd och när kroppen och huvudet sa ifrån. Det var vidrigt ju. Mm. Alltså det var inga små grejer han hade. Fan. Han liksom inte klarade upp att gå upp ur sängen och fick ha en stol på vägen.
Och när han inser när han kollar sökhistoriken på sin dator. Han minns inte det själv, men där har han tydligen sökt på de bästa sätten att begå självmord.
Ja, precis. Och det han också inne på, vilket ju inte kan betonas nog, är ju att han var dålig på att be om hjälp. Mm. Kanske inte med olika trainers och läkare rent fysiskt, men psykiskt säger han, var dålig på att be om hjälp. Ja. Men det är alltid värt, fast man tror att de här fotbollsspelarna som vi följer, det finns, de har väl sagt, de har gjort 100 intervjuer redan, vi kan väl allt om dem. När de har lagt av, när det har gått något år, eller kanske gärna flera år, det är ofta som de har åldrats mentalt 20 år då. Mm. Inte alla, men de flesta blir helt andra personer och blir plötsligt jättebra på att reflektera, och de kan se saker de inte kunde då. Mm. Dels är många kanske just för stunden sönderintervjuade. En del har inställningen att de inte vill så att säga bjuda journalisten på någonting. Mm. Och en del är bara trevliga, men det krävs kanske att man är så totalt inne i bubblan och fokuserar på nästa match så att man har stängt ute allting annat. Ja. Men det är alltid värt att ta den här och kolla om det är möjligt att göra intervju med den här stora spelaren som man tror är sönderintervjuad liten bit efter de har lagt av. Mm. För ofta händer det jättemycket i huvudet då.
Nej. Och sen så är han inne på det då med tanke på att han är Davis Cup-kapten idag för svenska spelaren. Så är han ju i kontakt med liksom, unga spelare som är på väg upp och så. Och han säger ju själv att han försöker väl prata med dem om sina erfarenheter.
Ja, han borde ju ha mycket lärdomar att ge.
Ja, men att han också är övertygad om han själv hade varit 20 år och någon hade sagt det åt honom, så hade inte han lyssnat. Man är så inne i sin bubbla. Mm. Man blir lite brydd då. Om man är tennisspelare, man har nu kanske eventuellt lyssnat på Robin Söderlings snack. Vad som hände med honom. Hur han upplevde saker. Vad han kanske hade kunnat göra annorlunda. Om man inte tar till sig det. Så att egentligen så är det väl till alla, en rekommendation till alla som är elitidrottare. Att fan, det finns någonting här.
Det blir en intressant ledarfråga också. För tennisen är ju speciell så tillvida att om man har råd med en tränare, vilket är ju inte alla tennisspelare som har professionella, men då avlönar man ju den själv. Alltså om du är min tränare så är det jag som ger dig lönen. Mm. Medan i fotboll så ger ju inte, Victor Wernersson ger ju inte Poja pengar. Mm. Utan det är ju klubben då. Men det är ju en utmaning för en ledare då som drivs av att det är viktigt att vinna, och samtidigt säga vad händer om man ser att den här spelaren, jag anar att den sätter orimliga krav på sig själv och mår dåligt, men det är också min viktigaste spelare som jag behöver ha med i matchen här på söndag. Mm. Det är många som liksom i en avslappnad situation ledare skulle säga att människan går först och det är viktigast av allt. Mm. Men med kniven på strupen och man hänger lite löst, ja, som
testa,
tränare.
Testa.
Ja, kör, testa, kör. Stör.
Testa stör.
Så blir det en helt annan grej. Uh-huh. Men att man har en apparat, de klubbar som faktiskt har möjlighet. Och nu har de ju ändå satsat mycket på, jag menar, vi har psykologiska rådgivare i landslaget och så. Och att det blir ju jättespännande om en sån flaggar för att här är någonting som jag tror är lite fel med den här spelaren. Eller ett problem han har. Klarar tränaren av då att verkligen så där, okej, då är det 100% människan jag ska bry mig om här. Inte säkert man har klart av att göra det själv. Liksom. Mm. Men det måste vara många sådana situationer som blir delikata.
Axel Kjell, Örebro var inte riktigt där i helgen.
Hur menar du då?
Nej, men den här
storyn.
Magsjuka. Ja. att vilket är en jävla speciell liten historia.
Ja, de mötte Sirius och förlorade mot Sirius.
Ja, kommer in med en handfull spelare som har spytt och mått dåligt. Bara liksom timmar innan matchen, om jag förstår saken rätt.
Ja, det berättar han efter matchen då, ja.
Ja. Mm. Och de spelar matchen, nu förlorar de mot Sirius. Jag vet inte hur mycket som beror på det, men det är ju ändå anmärkningsvärt. Med tanke på att man ska fylla i protokoll och det ska vara stenhårt. Det är liksom lite grann förutsättningen för att de allsvenska lagen ska kunna spela.
Ja, man tänker väl spontant, de har ju en i laget, alltså Johan Mårtensson spyr ju, han har ju någon,
ja, just det.
Jag vet inte om det är en sjukdom eller någon form av diagnos som gör att han helt enkelt kräks väldigt ofta.
Mm. Aktuell för Ruben Östlunds film.
Ja,
scenen när de ska lägga pizza.
Det skulle, det skulle han kunna vara. Ja. Man tänker kanske spontant inte att det här är klockrena möjliga symptom för covid-19. Mm. Men Sirius läkare sa ju att hade jag vetat så hade de inte fått komma in på det.
Nej, precis. Och bortser man från coronan, att vi säger att inte den har existerat, så är det ändå så att fan kommer man. Det är ju, eventuellt så är det ju magsjuka som har gått i Öreskås trupp. Och någonstans där måste man väl också flagga för att vara liksom schysst mot både sina egna spelare och mot de som inte har blivit sjuka i Öreskå och mot Sirius och alla som jobbar runt den matchen.
Ja, det hade få gjort alltså.
Ja, det är så.
Ja, det ja, tror jag nog.
Du säger.
Vi kan tipsa om det sommarpratet i alla fall. Det behöver inte vara krångligare än så.
Nej.
Då säger vi väl att det här avsnittet, det gör och har vi gjort i samarbete med hattrick.org. Hattrick är ett spel där man bygger upp sin egen fotbollsklubb från grunden och sen försöker göra en åshöjdenresa från botten mot toppen. Alla spelare är fiktiva så man kan sätta sin egen prägel på sitt lag. Det måste inte läggas ner massor av tid på hattrick varje dag. Har man bara rätt strategi så kommer laget att bli bättre och man kommer att ha kul i många år framöver. Hattrick har funnits i över 20 år och var faktiskt en av Offsides första annonsörer redan 2001. Och eftersom vi vet att många av Hattricks svenska användare gillar Offside tyckte vi att det var dags att bjuda in de lyssnare som ännu inte har testat Hattrick. Det är alltid gratis att spela och det finns inget att förlora, så man reggar sig på hattrick.org.
Vi har också gjort detta avsnitt i samarbete med snigelshoppen.se. Och i en bransch som till stor del präglas av husmoderstips och allmänna tips och tricks sätter Snigelshoppen stolthet i att bara erbjuda produkter som har en bevisad effekt på mördarsniglar. Där hittar man alla produkter som man kan tänkas behöva, till exempel medel som man strör ut på sin gräsmatta och koppartejp för att skydda krukor och pallkragar. Allt till ett bra pris. Man går in på snigelshoppen.se.
Kan det bli någon tvåtouch här i veckan eller? Det innan vi springer på
omöjligt.
Semester.
Jag har rehabbat min onda ankel senaste veckorna. Så att det är inte omöjligt, Johan, att jag ska bjuda ut dig.
Det är något deppigt
kanske
med...
Kanske vi ser en match tillsammans.
Ja,
också. Kanske kombo.
Vi spelade ju en gång förra sommaren. Mm. Och efteråt sa både du och jag att fy fan vad kul det här var. Ja. Och det finns något deppigt vid att vi alltså inte har spelat sedan dess.
Det har gått ett år. Det var ganska exakt. För då satt vi ju hemma hos mig och tittade väl på en av... Kan det ha varit Sverige? Alltså, nu är vi
det, ja, det var Sverige-Tyskland tror jag.
Ja, Sverige-Tyskland
Sverige slog ut Tyskland ur Frankrike i VM där.
Precis.
Mm. Men för jag minns att jag tänkte då, det blev en väldigt jämn match. Jag vann med 10-9.
Mm. När det stod... Ah! Okej.
Okay. Så var det.
Jag vet inte.
Sånt här glömmer jag inte. Men när det stod 9-9 och jag minns känslan då när jag sätter 10-9. 50% gött att vinna. 50% tråkigt att det är slut nu. Det var det roligaste jag vet. Alltså.
Ja. Ja, det är sorgligt.
Och man gör det så himla lite. Är det, något, det skulle mitt sommarprat handla om.
Två touch.
Ja, inte, det behöver inte just vara det. Men att vi som idrottade mycket som barn och tonåringar och sen av olika anledningar slutade vi. Att jag tror inte riktigt att man förstår hur mycket det påverkar en. Man är en hel uppväxt van att leka och tävla och hela tiden spela. Och sen bara drar man ut den kontakten. För att man så att säga inte blev bäst och därmed bara la ner. Mm. Att hittar man inte det utloppet någonstans så tror jag att man lätt blir lite deppig. Mm. Och det finns liksom inga ursäkter hos en själv att inte göra det som man tycker är det roligaste av allt. Vi ska spela den här veckan och det ska bli fler gånger den här sommaren. Och jag ska bli bättre på att följa portugisiska ligan. Det är väl kontentan med detta avsnitt.
Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Hej då!